Hörrni, vi är advent och jag vill recitera det som Kurt inledde mötet med, eller efter ljuständningen. Så vill jag igen bara läsa en par meningar från Jesaja 9. Det står så här: men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Så vill jag bara gå vidare. Att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset träda fram. Advent, finns mycket man skulle kunna säga om advent. Men jag skulle idag vilja bara tala om hoppet. Och när jag läser de här berättelserna så kan jag inte sluta förundra mig över Guds trofasthet, som ni ser där på skärmen. I de alla tider, jag tänker på det judiska folket. Det här skrevs någon gång före den första händelsen där, 586 före Kristus. Före Kristus har ironiskt nog inte varit då Kristus föddes av någon konstig anledning. Det är lite några år där som skiljer dem, menar man. Men ni ser de här händelserna. Och den första stora jämret, det var ju att templet förstördes. Ni som har läst Bibeln, vilket hoppas jag alla av er, så vet att när David fick en drömmen om att bygga templet, han fick inte göra det, utan det blev hans son Salomon. Och Salomon fick ett löfte som ni känner till, eller många av er känner till, att jag ska aldrig lämna den platsen om de håller sig till mig. Men sen kom ju Nebukadnessar och allt vad de heter med buller och bång, och templet förstörs, vilket i judarnas på något sätt syn på saken, så det är som att Guds närvaro försvinner. Och sen ser vi en del andra saker som händer. Det kom ju persiskt styre där ett tid, och sen kom Alexander den store med bullar och bång och erövrar stora delar av Medelhavsområdet. Sen har de ett 100 år ungefär där de själv får styra, så kallas hasmoniska tiden, som pågår ungefär fram till 63. Det stora romarriket kom och ockuperade också en stor del av den dåtida kända världen. Och sen då så hände ju det ena och det andra. Men jag kan tänka mig så här, att judarna under många århundraden av ockupation gick och väntade på att detta ord skulle gå i uppfyllelse. Jesaja skrev ju alltså innan de här händelserna ägde rum. Och jag kan tänka mig att Johan tänkte att när ska det mörkret ge vika? Vi talar alltså om 500-600 år mörker. Jag tänkte på min farmors far. Han föddes 1880 någon gång där. Och det är 140 år sedan. Och jag kan tänka, jag aldrig träffade honom, kanske ni kunde lista ut. Men det är ju bara 140 år, det är ju nu 360 år till. Där judarna gick och väntade på när ska mörkret ge vika? När ska ljuset träda fram? Så de här profetiorna som de har fått till sig ska gå i uppfyllelse. Men nu vet vi ju så att Guds tider har sällan varit våra tider. Vi vill ju alltid att våra tider ska vara Guds tider. Men så länge jag varit frälst, och det är bara 25 år, så är ju alltid uppenbarelsebokens texter nu slagit in. Om inte nu så imorgon. Det är alltid nu som profetiorna ska slå till. Man vill alltid att Guds tider ska vara våra tider. Men Guds tider är inte alltid våra tider. Och trots att han aldrig lämnade, har aldrig lämnat sitt egendomsfolk, judarna, så visste han när tiden var inne som mest optimal för Jesus att komma till oss. Galaterbrevet 4:4-5 så står det att när tiden var inne sände Gud sin son. Född av kvinna, ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Är du under lagen? Nog jag på något sätt känner sig där. Vi är alla Vi var alla och vi är alla under lagen. Det är därför vi är födda i världen, och automatiskt du blir född i den här världen så hamnar du, vare sig du vill det eller inte, under lagen. Men vi är också friköpta från dem som stod under lagen. Oerhört mycket evangelium i den här texten. Man ska kunna hålla en 3-4 söndagets predikning bara om den där lilla texten. När tiden var inne att friköpa dem, det är samma text och samma formuleringar som Paulus använder i Romarbrevet 3. Att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, men ändå så står vi där frikända för att Jesus Kristus har, vadå? Jo, friköpt oss genom att ställa fram en ordasol, ni kan det där. Men inte bara det, vi har också söners rätt. Vad betyder det då? Vems söners rätt? Vem är du och jag, döttrar och söner till? Jo, Gud själv. Vi går in på det lite senare. Men vilken jackpot har han använt som ett halvt hedniskt ord här för oss som är kristna? Det är alltså ett tal om ett nytt evigt förbund som har varit i kraft allt sedan Jesus eviga seger på korset. Och i dessa tider av oro, mörker och elände så är det ett löfte som fortfarande lyser med all sin kraft och auktoritet. Innan jag går vidare, jag vill bara sätta en liten parentes. Vi får aldrig sluta tro på att Guds ande slutar fungera mitt ibland oss. Alltså jag menar, vi måste våga tro att Guds kraft fortfarande idag gör under och tecken. Vi måste tro på att det finns en övernaturlig kraft från himmelen som är verksam genom sin heliga ande, som är verksam genom dig. När du ber för någon, när du ber åt någon, när du går fram bara för att du är vem du är, så gör Gud saker genom dig. Jag känner ibland att vi måste ibland hoppa tillbaka in vårt pingst-DNA-träd och påminna oss om vad vi har rätt till. Du och jag, vi har söners rätt. Det betyder att när du knäpper dina händer och när du ber, så är du av samma korn och kött som Elia, som det står i Galaterbrevet senare. Det är samma ande som verksam, som uppväckte Jesus från de döda, som bor i dig. Det är inte en nedgraderad version av den heliga ande du har fått. Inte en beta, en alfa-version. Utan det är samma ande. Och jag tror ibland att vi på något sätt hamnar in i en världslig hedna version av kristendomen. Som säger att vi ska gå omkring och muttra på och hoppas att vi kommer till himlen. Och det är ju bra att hoppas på. Men längs den här vägen, och det är ju det N.T. Wright-teologen mycket talar om. Det är att medans vi är på väg till himlen. Är du på väg dit? Tre av oss. Medans du är på väg dit så ska Guds rike spridas genom ditt liv. Så att många fler kommer till himlen. Annars tror jag att du slösar bort ditt kristna liv. Och kanske inte lever så som Gud har tänkt att du skulle leva det. För jag tror att vi behöver leva i den här kraften och den här auktoriteten som du har fått. Och jag tänker, för att symbolisera din rätt som du har i Gud, så tänker jag på den vackra berättelsen i Lukas 8 om kvinnan. Ni känner till den. Det fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år och inte kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntofsen av hans mantel. Och genast stannade hennes blödning. Jesus frågade, vem var det som rörde vid mig? Alla nekade. Och Petrus sade, mästare, hela folkmassan trycker och tränger sig in på dig. Men Jesus sade, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan insåg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade inför allt folket, inte bara Jesus, allt folket, varför hon hade rört honom. Hon genast hade blivit botad. Jesus sa till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. en kvinna som många människor jag har mött genom åren kan identifiera sig med. En människa som har prövat allt vad världen har att ge. Parallelltexten i Markus säger att hon har lagt ut allt hon ägde. Och det har bara blivit sämre. Jag kan lova dig, alla mediciner du tar som inte har sin rot i Jesus, så får du må sämre, inte bättre. Hur många människor gör inte liknande saker idag? Man prövar på materialismen och det fungerar inte. Man prövar på spiritualismen och det fungerar inte. Man prövar på sex och det fungerar inte. Man prövar på droger och alkohol och det fungerar inte. Ingenting fungerar. För alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och det betyder att enda sättet som du kan komma på rätt köl i ditt liv, det är när du sätter undan allt det andra och sätter ditt fokus på Jesus. Som är den enda som kan rädda dig och ditt liv. Och jag märkte när jag träffade på de här människorna att läget inte, det förblir inte före och efter på samma sätt. Låt säga du kommer in du går in i materialismen med minus 10. Och sen kan du bara få huset, bilen, vad du nu vill ha. Så då får du upp från minus 10 till plus 20. Och sövar du på där i någon form av materialistisk helighet. Men jag observerar de som lever på det sättet och gör de här investeringarna. Så får det ner till minus 20. Och så tänker man måste pröva på någonting nytt. Så med att skaffa mer relationer, hoppar i säng till höger och vänster. Och tänker att nu får vi upp från minus 20 till plus 40. Och så märker oj då, nu är vi minus 60. Ja, vi måste pröva på lite droger. Vi börjar supa på i smyg i källaren. Då kanske vi får på minus 60 så får vi upp till 180. Oj då, nu är vi minus 90. Och det då, när du närmar dig minus 90-100, då börjar de här självmordstankarna dyka upp. Du funderar att jag prövar på allting livet har att erbjuda och ingenting fungerar. Det har bara blivit sämre. Och jag tror, kära vän, att våra liv blir bara sämre när vi prövar på allting och inte Jesus. Och det är det också från med pingstvän. Vi är hedna pingstvänner så många gånger när vi prövar på allting och så glömmer vi bort Jesus. Borde konfirmera oss på nytt. Och på något sätt lära oss att vi på nytt blir fyllda med den heliga ande. Ditt andedop 1976, det räcker inte. Du behöver uppdatera det. De hade ju på, sen som på 50-talet gick ju präster omkring i Sverige och knackade på dörren. Och frågade hur var det till med bibelkunskapen hemma hos Svenssons där i Värmland. Hur många av er skulle klara av den där knacka på din dörr? Kanske gör det nästa år, sätter in det visionen. Deprimerad pastor sen där i februari. Nej, ni kan ju Bibeln bra. Men så lätt hänt att vi prövar på allting utom det som verkligen hjälper oss. Och det enda som kan hjälpa en människa idag, nämligen Jesus. Den enda vars frälsningen finns hos. Ordet advent betyder enligt någon Oxfords lexikon att invänta någon prominent person eller en händelse. Det är advent. Det betyder att vi väntar på någonting bra. Alltså inte bara bra, utan någon prominent, ett vackert ord. Går då att vänta på något prominent för tillfället? Skatteåterbäringen. Ja, men adventen handlar om att det kanske nu råder lite mörker och dysterhet. Ja, men vi väntar på någonting prominent. Nämligen Jesus. Så man reda ut det här. Livet kan vara dystert. Livet kan ha utmaningar. Jag körde hem från Åbo. Jag var i Stockholm med familjen hem i helgen. Och utanför Björneborg så började min display på bilen bara tuta och blinka samtidigt. Och så står det på displayen: stanna så snabbt du kan. Motorn är sönder. Jag började redan fundera. Vem ska predika idag? Benjamin Karis på något korståg. Här är jag ensam kvar. Nu har vi bara pratat med Mikael Kant och vi kom fram. Med Guds nåd. Och lite bilservice imorgon. Men det händer saker, oväntade saker ibland i livet. Men nu är det skönt att vi bygger vårt liv på Kristus. Att när vi en gång i misstag någon gång snubblar och faller, ja men vi faller ju på Kristus. Jag menar, är du till och med uppbyggt ditt liv på lite, så som jag ser det, den här kraften Kristus, när du faller, du studsar bara upp tillbaka. Alltså Jesus som en helig studsmatta. Och jag börjar känna att jag pratar på uppreisning här och kommer igång. Alltså, när du faller ner och Kristus är där, så han inte bara tar emot dig, han reser upp dig igen. Så tänker jag evangelium. Att när vi faller så är inte du där nere och tycker synd om dig själv. Jesus pekar med sitt långa heliga finger på lagen i ditt hjärta och säger usch, usch, usch. Nej, Jesus lyfter upp dig igen. Som en helig studsmatta är du där igen och kan gå framåt igen i ditt härliga liv. Jesaja uttalade de profetiska orden som fick gälla som tröst och hopp under hundratals år. Och jag misstänker att vissa judar fortfarande idag lever i det hoppet. Han sa, den som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Det som bor i dödsskuggans land ska ett ljus stråla fram. Vilket enormt löfte. Notera att här talas det inte om en vandring i dödsskuggans dal. Som vi känner till från psalm 23. Det här talar ett löfte som gäller de som bor i dödsskuggans land. Hur många av oss känner inte, eller kanske känner igen oss själva, att vi har bott i dödsskuggans land. Hur roligt är det att bo där? Kämpa på, varenda dag vaknar man och på något sätt den här kampen pressar ner ens axlar mer och mer och mer. Jag har träffat under ett antal år många människor som har bott i det här landet, dödsskuggans land. Jag känner flera av er vars liv tidigare hade på sitt pass hemort dödsskuggans land. Det står ju så. Si. Du tar upp ett pass och står det hemkommun, place of birth, Järfälla. Det visste ni inte. Där är jag född. Men det står på så många av ert pass så står det var ni bor, dödsskuggans land. Det är ditt liv, och jag säger inte ännu för att du ska vara någon sämre människa, för jag har själv bott där i många år innan jag gav mitt liv till Jesus. Då stod det så i mitt pass, dödsskuggans land. Och varenda dag så vaknar man upp och funderar, hur ska man överleva dagen? Det var som att den mörkret, det försökte kväva in från alla håll och kanter. Man fick knappt syre. Men så hände någonting mitt när man bor där, i det här landet, fullt av dödsskuggor. Man får ett möte. Tänk, ett möte med Jesus. Ett möte med Jesus. Så det är som att händer någonting med passet. Det står inte längre ort dödsskuggans land. Det är som att det ena mötet med Jesus lyfter upp en, transporterar en med den heliga tunnelbanan, jag var i Stockholm just, och för en bort till himmelens land. Redan nu men ännu inte, som teologerna säger. Att vi redan nu i våra hjärtan kan känna att vi tillhör Jesus. Vi kan känna evigheten pulsera här inom oss genom den heliga ande som hela tiden påminner oss om att vår hemvist är inte här på jorden utan den är i himlen. Vi vill egentligen inte vara här för vi längtar till himlen, men nu är vi här och då älskar vi att vara här för att Jesus är här med oss. Förlåt tolken. Men minns då, som jag nämnde, dagen jag blev frälst. Jag tittade in i mitt pass. Och så läste jag inte längre dödsskuggans land, utan det stod någonting annat. Filipperbrevet 3 står det så här, att vi har vårt medborgarskap var då i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Genom ett enda möte med Jesus så byttes mitt medborgarskap ut mot himlen. Och inte bara det, jag blev adopterad av himmelens Gud. Tänk att du är adopterad av Gud själv. Jag tycker det är fascinerande tanke att genom ett enda möte med Jesus så hände så många fantastiska saker. Johannes 3:20 så står det att se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och som betonande. Och det är vi också. Att du får vara Guds barn. Det är en söndagsskolstext som man sjunger. Tänk att få vara ett Guds... Ja, det ska jag inte gå in på. Jag sjunger det hemma med mina barn istället. Men att vi får vara Guds barn. Vilken enorm förmån det är. Att vi tillhör inte den här världen. Vi får kallas Guds barn. Och vi är det också. Och nu ska jag göra någonting som jag aldrig trodde att jag skulle göra hela mitt liv. Jag ska citera en sekvens från den legendariska filmen Back to the Future. Bara de som är födda och äldre än mig så förstod vad det handlar om. Men det finns en märklig sekvens. Jag har ju någon hemlig synd i mitt liv. Jag tycker ibland om att se ungefär en film i kvartalet. Och den hör dit ibland. Men i filmen Back to the Future så huvudkaraktären hoppar tillbaka på något kanske lite överdrivet enkelt sätt tillbaka med hjälp av lite plutonium tillbaka i tiden. Och så börjar han ställa till med en och det andra som får negativa konsekvenser för hans egen framtid. Han tror han gör gott och så har han någon fotografi där han ser hur ska framtiden se ut och så försvinner han och försvinner någon bror och så blir det elände efter elände. Men jag tänker så där, en jättedålig, nördig bild. Men jag tänker så här, när du möter Jesus och ett möte med Jesus och börjar titta på ditt himmelska fotografi så ser du från utan Jesus bilden i framtiden. Den är dyster, mystisk, mörk och det är helvete ordagrant. Men ett möte med Jesus så får du se det himmelska fotografiet. Jag vet inte om det är fyra där då. Det är du, Herren, Jesus och den helige ande, hur nu han är. Men där är de alla fyra och du är med. Och det är det som händer. Ett möte med Jesus. En situation där du desperat ger över allting. Herraskapet. Allt ska till Jesus. Men när du gör det och ser som den här filmsekvensen, du ser på ditt egen framtid, så ser du, där är du tillsammans med Jesus. Du kanske får titta in på lammets måltid. Du kanske får ha en egen på något sätt lägenhet i den här stora, kvadratiska, eventuellt symboliska staden på 2300 kilometer åt varsitt håll och också uppåt. Det är det som väntar dig när du ser in i framtiden i det fotografiet. När Jesus har räddat dig. Men det går bara genom att du desperat en gång har gett över allting till honom. Det blir som i ditt liv då du tar upp ditt himmelska pass som är utgivet av Gud själv. Stämplat av Guds blod. Men varaktighet, om vi får upp nästa bild. Men varaktighet där det står oändligt. Nationalitet, himlen. Myndighet som har utfört passet. Gud genom Jesus Kristus. Giltigt. Vi håller på att gå ut nämligen. En del av oss kristna lever som att när vi är kristna, vi har pass som håller på att gå ut. Så vaknar du måndag morgon med himmels krapula, så tror du att Jesus pass, han tar bort det från dig och gjort det ogiltigt. Men när du lever 100% för Jesus och omvänder dig till honom. Och nu talar inte någon österbottnisk halvdan ljummen omvändelse. Utan talar någon som vet över precis allting till Jesus. Då får du ett himmels pass, det står giltigt till och med evigheten. Och då kan du när du gett över allting till honom. Varenda dag, ta upp passet och ser du giltigt till och med, ja men det var evigheten. Du behöver inte vakna upp med dåligt samvete. Du behöver inte vakna upp och fundera, är du frälst? Frälsning hänger inte på dig, den hängde på ett kors. På Jesus Kristus. Och har du gett över allting till honom så behöver du aldrig ha en sekund av oro, ångest och fundersamhet över din frälsning. Du tar upp passet, giltigt till och med evigheten. Ja, men tänk om inte hålla. Jo, men vem har gett, vad står det på myndigheten? Jo, men det var Gud själv som gett ut pass. Kanske hans åsikter, ord, väger tyngre än mina känslor. Hallå. Så din fundersamhet ska inte ligga på om frälsningen från Gud håller. Det är den frågan du behöver ta ställning till idag och ikväll är, har du gett ditt liv till Jesus? För det enda sättet du kan få passet, det är om du gör det. Och sagt, inga små halvdana frälsningskänslor här, utan det är 100% som du behöver ge till honom. Och det låter ju jättebra, tänker du. Men hur får man tag på det här? Jag tänker på mina vänner vars medborgarskap har förflyttats i himlen. Jag tänker på mina vänner som har blivit kristna. På de stunder de blev kristna. Och det finns en gemensam nämnare. Och den såg jag hos kvinnan också. En desperation efter Jesus. En desperation. Men jag ser också en annan sak. Ingen av mina vänner brydde sig den stunden om vad människor runt omkring dem hade för åsikter. Jag menar, kvinnan, hon gick inte fram och viskade Jesus öra. Det står att hon berättade åt allt folket. Och då ska du tänka om ihåg att den här kvinnan, hon var enligt den judiska synen på hur man skulle leva. Hon var oren. Hon skulle inte få röra andra människor, för då blev de också orena. Så jag tror att skulle du bli riktigt på G för Jesus och få tag på det himmelska passet, du behöver få ha samma desperation som kvinnan hade. Hon hade prövat allting, ingenting att fungera. Hon hade väntat 12 år, en ganska lång tid. Men hon var inte rädd sen när hon fick möta Jesus att bekänna sin tro. Och där tror vi på dopet. Ett bra sätt att bekänna sin tro inför världen, att begrava gamla Adam och stiga upp i en ny skapelse till Jesus Kristus. Kvinnan tänkte så här, mitt i livets konkurs. Hon mådde ju uselt. Hon tänkte att bara hon får röra vid hörntofsen så händer någonting med henne. Hon tänker bara få tag på lite av Jesus. Så räcker det. Och jag tänker så att det behövs inte alltid så jättemycket tro. Men det behövs tro. Utan tro kan vi inte behaga Gud, säger Hebreerbrevet. Men med tro så blir ju allting möjligt. Tänk på liknelsen om senapskorn. Vi behöver bara den lilla tron. Så gör Gud resten. Lukas 18:8 frågar sig Jesus så här, att ska människosonen finna tron på jorden när han kommer tillbaka? Vad ska Jesus möta när han kommer tillbaka till jorden? Vad ska han finna i ditt liv dagen du möter honom? Han frågar sig, ska människosonen finna tron? Vilken tro? Jo, tron som förflyttar berg. Och den tron, hör på mig nu, den tronen får du bara tag på när du 100% lever med Jesus. Det går inte med någon adventskristendom, eller någon julaftonkristendom, eller födelsedagskristendom. Här går det bara när du 100% har överlåtit dig till honom. Med samma desperation som Jesus hade. Kvinnan hade till Jesus. Hon visste, jag måste få röra vid Jesus. Hörntofsen. Kanske är dags för dig ikväll att få tag en hörntofs. Så att Jesus får se att du har en desperat tro på honom. Det är första advent och vi ska gå in för landning. Vi inväntar julen. Men jag skulle vilja utmana dig att inte längre vänta. Utan idag ta beslut som för dig närmare Jesus. Och kanske det finns här som du inte är säker på vad det står i ditt himmelska pass. För Bibeln lär oss så här. Att den lovar oss att du kan veta om du är kristen. Det står faktiskt så. Johannes 3:14. Att vi vet att vi har gått över från döden till livet. Eftersom vi älskar bröderna. Och säkert någon syster med där också. Men alltså, vi vet att vi har gått över från döden till livet. Vet du? med 100% övertygelse. Att det står i ditt pass. Att du tillhör Jesus. Det hoppas jag. Och det är vår rätt. Och så ska vi leva. Men om du inte gör det, så ska jag idag och ikväll vilja uppmuntra, uppmana, utmana dig. Att ta ett steg fram i en överlåtelse. Kanske första gången, andra gången, x gång. Och komma fram till Jesus. För vet du vad det står i ditt pass? Det är min enkla fråga till dig idag. Du vill inte minnas mycket annat än det. Står det medborgarskapet i himlen? Är du omkring med himmelsk ångest? Det måste vara absolut dummaste du kan ha, om man nu får vara ärlig. Eftersom Herren själv har gjort allting för dig. Det enda som kan hindra dig idag från att inte vara säker på din egen frälsning, det är att du inte har gett allting till honom. Har du gett allting till honom, så kommer du känna en frid i ditt hjärta. Den helige ande gensvarar. För ditt pass, det är inte skrivet i pappersform, utan står i Bibeln. Var finns det? Jo, det finns i våra hjärtan. Så när du ger ditt liv som kvinnan, du kanske har levt i landet, dödsskuggans land. Du kanske lever där för tillfället. Men det ska inte alltid vara mörkt, där mörker nu råder. Det finns ett ljus som idag kan förflytta dig från dödsskuggans land in i himmelens rike. Och ditt pass så kommer det att stå, du tillhör Jesus. Om du inte vet vad det står i ditt pass idag, så vill jag uppmana dig att ta samma desperata beslut som kvinnan gjorde. Hon kom med darrande fötter fram till Jesus. Det är inte alltid så enkelt att ta de här stegen. Det har jag stått här och vittnat om hundratals gånger, tror jag. Vet att du, om du just nu funderar och jag skulle behöva gå fram på förbön om en liten stund. Direkt du börjar tänka den tanken, så sätts en andlig strid igång i den andevärlden. Där fienden blir nervös. Att nu har vi en människa som kanske snart ska ge allt sitt till mig. Och nu ska jag sätta igång mina kamper så att den människan inte ska få uppleva livet med Jesus. För vi slåss inte mot kött och blod, i alla fall det så det borde vara. Utan mot andemakter, furstar och väldigheter i himla rymderna. Så när just om en liten stund kommer jag kalla fram till omvändelse här framme. Så kommer det vara en kamp för dig på insidan. Du vet att du borde vara här framme. Med ditt ego, ditt kött och djävulen motarbetar dig. Och Anders manipulatorn är igång nu. Jag kan hända att han lite igång, men den heliga ande är också igång. Så jag tänker, lovsångsteamet fram med er. Var vänliga, kom fram. Låt lite mer respektingivande. Det står om kvinnan. Hon kom med darrande fötter fram till Jesus. Men det slutar inte så. Hon gick därifrån med frid och glädje. Må ditt liv följa samma mönster. Jag kommer med en radikal inbjudan idag. Finns du här i den här salen och du inte vet vad det står i ditt pass, kommer uppmana dig att komma hit fram. Inför människan, det gjorde kvinnan också. Och ge ditt liv till Jesus. Och känner du att du vågar, ja men då är det exakt då du ska fram. Och du har en kamp och du har lite darrande hjärta som bultar lite hårdare än vanligt, då ska du fram. Jag borde nog veta att jag är frälst, du ska fram då. Oh, men jag har ju läst Bibeln i 47 år. Ja, men du ska fram då. Om du inte vet vad det står i det här passet ditt, i ditt hjärta. Du ska fram då. Kan man vara så här? Man ska vara ännu mer så här. Vi behöver bli ännu mer så här. För evangelium, det är seriösa saker. En dag så ska vi stå inför Gud och bli dömda för allt vi har gjort. Och har du inte fått dina synder betalda av Jesus, kommer du aldrig kunna betala priset själv. och vi betalar priset, eller vi tar emot betalningen genom att vi ger våra liv till Jesus. Så jag önskar att vi, oavsett om du känner att du har 1% kvar som du har gett över till Jesus, eller kanske 100%, du kanske aldrig gett ditt liv till Jesus någonsin, låt oss samlas här framme och bara visa Jesus att idag är vi seriösa. Och vi kommer vara så glada tillsammans med dig när du kommer hit. Och du är lovad och garanterar dig när du går ut genom dörren, kommer du vara lycklig över att du gick fram hit och gjorde din sak klar med Jesus. Det är inte värt att gå hem härifrån om du kände en liten känsla på din insida att du borde ha gått fram, men du inte gjorde det. I Matteus 8, tror det 8, men kan vara 9, när det är 8. När Jesus har drivit ut en hög med andar i alla fall ur de här besatta männen, så kommer folket. För Jesus har slängt dem in och svinen har gått under. Och folket är upprörda över att Jesus har förstört deras svininkomst. Och de säger de till Jesus, gå bort härifrån. Lämna den här platsen. Och det står att Jesus gick bort. Vi vet aldrig när vi får en ny chans att ta emot Jesus. Vi kan få många flera, men det kan vara din sista chans också. För om vi läser Bibeln så ser vi Jesus, han återvände aldrig till platsen igen. När folket bad honom lämna. Jag hoppas att du inte idag ber Jesus lämna dig. Utan du kommer fram, hit fram. Du ska stå här framme framför scenen. Men du står inte inför människor, du står inte inför lovsångarna, du står inför Jesus. Och visar honom idag att du är desperat och du har lagt det himmelska passet i skick.